Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Fotbollskanalen on tour tisdag och jag befinner mig i Doha och ni är i Spanien, Girona, eller?
Det stämmer. Stämmer bra. En dryg timme utanför Barcelona har herrlandslaget gömt sig för att spela en landskamp och sen åka hem och spela en ytterligare en landskamp i Malmö. Så att det är Mexiko och Algeriet i träningsmatcher.
Ja, just det. Det är först Mexiko som väntar ju nu i revanschmöte för mexikanerna efter 3-1 i Ryssland. De har inte mötts sedan dess och Mexiko laddar för VM så att de presenterade sin VM-trupp tidigare idag. Så att tänkte att Sverige bara inne och som något slags inne och värmer upp dem. Lite som en VM-hare.
Ja, men det är precis som Mexiko har ju en utsänd reporter här på plats i Girona och han var väldigt intresserad av att veta processen bakom den här matchen, vem som tog kontakt med vem och om det är så att de möts på grund av att Sverige spelar som Polen gör. Mexiko ska ju möta Polen i VM. Så han var ju på Janne Andersson mycket på presskonferensen igår om det här ifall Sverige är som Polen, men Janne var inte intresserad av att prata om det utan han svarade inte på det helt enkelt.
Och det är ju så att Mexiko inledde just VM mot Polen, de är annars i samma grupp som Saudiarabien och Argentina och kliver in i turneringen redan nästa tisdag, så det är ju rätt rast marscherat får man ändå säga, att de spelar match onsdag och sen ska de spela VM-match tisdag och däremellan ska de då åka till Qatar. Hur är stämningen i det svenska lägret då?
Det märks ju att det är träningsmatcher, att man inte har ett VM att se fram emot eller ladda inför och dessutom då att det finns 18 återbud från spelare. Det märks att det är lite avslappnat och att det inte så mycket står på spel. Det var känslan jag fick av spelare och ledare igår. Håller du med Solberg?
Ja, nej, absolut. Det var ju ett helt annat sätt. Man är van vid att det gick att röra sig fritt bland katakomberna och prata med ledare och sådär. Det var väldigt avslappnat. Vissa som kanske man brukar, men inte brukar prata med så här dagar innan match och sådär, som kom och snackade och var väldigt avslappnade och så det märks.
Det är ju också så att lite speciellt, det är ju inget FIFA-datum för Sverige och länder som inte är med i VM, vilket ju är konstigt, för så har det inte varit tidigare. Jag vet ju till exempel inför VM i Brasilien när Sverige bland annat mötte både Danmark i en träningsmatch och sen mötte man Belgien i en träningsmatch. Belgien som skulle till Brasilien. Då var det ju verkligen inte att Sverige inte tog ut de bästa spelarna. Så att det är en märklig lösning. Men det måste vara en kompromiss man har gjort med klubbar ute i Europa. Att vi, i och med att spelprogrammet är så komprimerat och så speciellt, så måste man ha gått med på det att vi... Det är bara VM-klara lag som får ta ut spelare.
Exakt, så det blir väldigt speciellt att Sverige då inte har FIFA-datum, men Mexiko som man möter, de kan komma med bästa gänget. Då. Så att, och det var lite speciellt. Det blir ju lite motsägelsefullt här nu, i och med att vi var inne på att det inte är så mycket som står på spel och att det var avslappnat. Men Jan Andersson på presskonferensen igår ville ju inte avslöja någonting kring vilka frågetecken som finns i truppen, mer än att han sa att Joel Andersson var sjuk. Och sen har vi några frågetecken till. Men det, de vill jag inte bjuda Mexiko på, sa han liksom.
Det var ju lite konstigt, ja.
Jag hajade till lite över det, att liksom det, vad spelar det för stor roll? Men det, jag vet inte om man känner en liten press då kanske utifrån resultaten som har varit i år, att det får inte bli liksom... Ja, det får inte bli en förnedring här mot Mexiko, även fast det bara är en träningsmatch.
Ja, men det måste han. Han måste ju känna det trycket efter det här hemska 2022. Och jag menar, på det sättet att man åkte ur Nations League. Han vet ju att liksom ytterligare förluster och kanske en stor förlust skulle göra att trycket ökar på honom. Så att det kan jag fatta att han inte vill ge bort någonting i det här läget. Han kämpar ju lite för sin heder på något sätt.
Vi har ju varit med i många träningsmatcher som Janne har haft, och speciellt de här matcherna där de har haft en tävlingsmatch och sen snabbt efter en träningsmatch då när han luftar de 11 andra, då brukar han ju alltid dra startelvan till och med och brukar vara väldigt öppen kring hur de ska köra, men nu är det ju helt locket på. Ja.
Sen fick vi se hela träningen igår. Nu var ju det väldigt försiktig träning och så att det är öppet på det sättet. Men han ville ju inte säga vilka frågetecken han var, men alla har ju kunnat läsa sig till att Kristoffer Olsson då inte spelade de senaste matcherna i Midtjylland. Och då erkände ju Janne när jag tog upp det på presskonferensen igår att han är ett frågetecken, och det lät ju inte som att han kommer spela mot Mexiko, eller hur tolkar du det?
Nej, jag tror inte heller. Jag tror att de är, med tanke på det här vi har varit inne på med FIFA-datum och inte FIFA, jag tror att de är rätt försiktiga med spelare som har lite skavanker och sådär. Jag tror inte spelarna är så sugna på att chansa.
Nej. Men sen då i övrigt då, så är det Joel Andersson som är sjuk, och där sa Janne att de får se när han är fit for fight, vilket såklart öppnar upp för att Emil Holm känns ju given i startelvan plötsligt i...
Och in och lyssnar jag på podden med honom. Han var ju gäst i måndags i min podd. Rolig person, och fick direkt reaktion via DM på Instagram där Pontus Wernbloom hyllade honom och tyckte att han var en härlig, ärlig person.
Jag har inte hunnit lyssna än, men jag har bara fått rykten om något med att det blev något klassiskt missförstånd mellan er i någon fråga där du ville plussa för honom att han hade bidragit till ett offensivt självmål. Men han tolkade det som att du ville pracka på honom ett defensivt självmål. Har jag förstått det rätt då?
Alltså, kan det ha varit. Det blev något litet missförstånd där, och där får det ju erkännas att det var inte helt lätt att lösa den här intervjun, därför att Spezia har inte gått så bra sportsligt, så att presschefen i Spezia gick lite semi-bananas, så att jag fick vi gjorde liksom intervjun, det var lite pressat läge helt enkelt, och det fanns inte så mycket tid, så
Vad är semi-bananas?
Han var irriterad på att jag hade rundat honom, och de är också, ja, men det hade inte gått bra sportsligt. De ville inte ha, inga spelare skulle göra några intervjuer, och då förklarade jag att jag kommer inte publicera den här ändå förrän liksom senare. Men ja, han gick semi-bananas. Ja. Gör man inte det i Uddevalla?
Nej, inte, då går man total bananas, gör man.
Okej.
Okay. Ja, okej, det är olika. Jag har ju fått en bild här på mediapacket, och man kan ju konstatera att så få, ja, det är inte ofta det är så få på en svensk herrlandskamp, men det speglar väl lite den nya tiden. Aftonbladet bara en, men Micke Wagner, även TT med en.
Expressen med en också.
Fotbollskanalen dominerar. En man också, SVT en. Alltså, that's it.
Ja, det är inte så stort drag, men det är väl förståeligt. Kanske det kommer ett VM och finns lite andra mästerskap som medierna behöver satsa ekonomiskt på.
Ja, det är ju givet. Vem är det, den muntre mediejonglören har ju gått vidare i sin karriär. Vem är det som rattar styr upp er nu?
Niklas Grem är tillbaka igen som tillfällig presschef. Så att,
ja. Har han jobbet på heltid? Det är ju utannonserat, det vet vi om. Och det har ju ryktats om både tidigare Expressen, numera Centerns presschef Josefin Berglund och även Martin Näsing har cirkulerat runt om. Och då undrar man, tar Niklas Grem jobbet?
Nej, han är inte aktuell, säger han.
Nej, okej. Okay. För att
han har varken sökt det eller har, så har han inte heller blivit erbjudande.
Nej, okej. Okay. Jag vet ju i och för sig att han sa redan när han hade hand om en samling i juni var det väl. Då sa han att han trivdes bra med sitt. Han jobbar ju väldigt mycket i Sveriges olympiska kommitté också. Och tycker att det är lagom att jobba på halvtid med det och jobba med andra grejer. Och ska man ta landslaget så ska man även bli presschef för hela fotbollsförbundet och det innebär ju ett helt annat pådrag.
Men innan vi går vidare med lite svenska landslaget, jag tror att många är väldigt nyfikna, Olof. Du reste till Doha i lördags, om jag inte snett på det, drygt en vecka innan VM-premiären. Beskriv lite, vad har ni hunnit göra och hur är det där nere? Och, ja. Jag tror många är nyfikna.
Ja, först och främst så kom vi ju fram. Så var man ju lite så, man hade hört att det skulle vara stökigt i passkontroll och tull. Men det var helt digitalt passkontroll och egentligen det enda problemet var att kameran inte riktigt räckte upp till mig. Så att jag fick liksom nästan backa ur själva maskinen för att fastna på bild. Men sen kom jag in utan problem. Talaren fick väl ta ett extra varv i tullen med sina kameror, men det var egentligen lugnt. Så att det var väldigt lugnt och otroligt pådrag när det gäller alla journalister och supportrar som har varit på mässkap. Vet ju att ja, men både världsstäder och länder brukar ju gilla liksom sätta upp banderoller och reklam och liknande i städer för att ska andas mästerskap. Och jag kan säga att de som skött det i Doha, de har haft en obegränsad budget för överallt är det sådana banderoller. Och jag hade ju sett fram emot den fina åkningen in längs Cornichen, strandpromenaden för att se den här skylinen. Men så blev det inte för att i princip hela strandpromenaden och många områden där runt omkring är helt avspärrat redan. Där ska vara konserter. Jag tror att det nästan är 3-4 konserter på olika ställen i princip under hela VM.
Alltså musikkonserter.
Ja, precis. En del svenska DJs, jag tror Axwell och Alesso är väl några som jag sett. Black Eyed Peas och otroligt mycket artister. Så det ska komplettera.
Sidounderhållning till supportrar då.
På ja, precis. Så att de har liksom det. I princip varje kväll är det olika grejer. Vår kollega Johan Talans favorit, han från Brighton, Fatboy Slim eller vad han nu heter. Han är här någon kväll och det är fantastiskt mycket liksom som händer.
Hur är det? Är det många journalister och vad kan ni göra och när anländer lagen och sådär? Liksom, hur är det rent arbetsmässigt?
Ja, men det är väl ändå liksom. Alltså ännu så länge har vi ju bara varit och hämtat våra krediteringar och inte. Alltså de första lagen började komma på allvar. Jag tror Japan var här först, men jag menar som ni Mexiko och Algeriet som säger ska möta är ju inte på plats. Och de flesta lag börjar komma. Jag tror att det var en del lag som kom igår. Det är rätt svårt att få information om pressträffar och liknande. Jag vet Danmark kommer, de kör första dagen bara för dansk media. Jag tror de börjar imorgon med lite. Så att det händer helt enkelt inte så mycket så här i början. Utan vi har mer försökt
orientera. Känner man sig påpassad då? Eller liksom hur känslan som
liksom? Nej, jag kan inte påstå att jag har hittills gjort. Vi bor liksom lite off får man ändå säga. Och vi har som sagt bara varit och ordnat pressgrejer. Och sen har jag legat på telefonen och pratat med lite olika folk för att försöka få till grejer. Och egentligen också orientera sig om info och så. Så att Men känslan är att jag tror att det kommer bli väldigt speciellt att jobba här och nu också komma hit som supporter. För att Doha är, även om det är en stad som har vuxit, så är det en rätt liten stad. Mycket som är avspärrat redan. De har i och för sig byggt en tunnelbana som det blir avhängigt på. Men jag tror att det kommer bli svårt att ta sig runt. Det här liksom tanken att man ska kunna se mer än en match på en dag, för att rätt länge är det ju 4 matcher om dagen. Jag tror att det kan bli svårt, för att det är osäkert om man klarar det logistiskt.
Det här som man ser bilder på som snurrar runt, de här inom citationstecken fotbollsfansen som kanske inte är fotbollsfansen utan faller med inhyrd eller vad. Har du sett någonting av det där eller?
Nej, detta var ju på fredagen innan vi kom, och det är ju så att fredagen är ju helgdag här. Så att de är ju där, och nej, det har jag har ju varit med i sporten igår och TV4 i söndags och pratat om det, och det vet man ju inte. Samtidigt finns det ju den här traditionen i Qatar att de faktiskt hyrt in supportrar. Det gjorde man ju bland annat under friidrotts-VM när det var rätt gläst på läktarna 2019. Och även i ligamatcher vet jag att man kan hyra in några, för man vill ha lite liv, och Qatar har ju också erkänt det här med att man i alla de 31 andra deltagarländerna så har man haft kontakt med supportergrupper och erbjudit 40-50 supportrar att komma till Qatar mot resa, uppehälle och en del fickpengar och matchbiljetter. Så att det gör väl att man är benägen att tro att åtminstone alla vi såg på de sociala medierklippen var inte äkta supportrar som brann 100% för de olika lagen.
Nu bombar vi på det här med frågan, men liksom, hur är din personliga magkänsla så där då? Alltså, jag fattar ju att du är inne i en jobbubbla och du är fokuserad på jobbet, det är man ju ofta när man är iväg på sådana grejer, men liksom, tänker du ens på att det kommer vara matcher om en mindre än en vecka, liksom, att du ska jobba med matcher, eller tänker du på det här mästerskapet på ett helt annat vis jämfört med andra mästerskap du har gått in
med? Man tänker på det på ett annat vis, och framförallt jag tycker det är så svårt att veta hur det kommer bli. Min känsla när jag pratat med en del olika organisationer som jobbar med migrantarbete och andra är ju att ja, men de organisationerna är ju inte här. Amnesty är inte här till exempel. Eller internationella Big Fact är inte här. Det gör att jag misstänker att de inte kommer göra... Att det kanske inte blir några protestaktioner eller något liknande. Och jag var ju här för ett år sedan och träffade några migrantarbetare. Och jag drog lite av de kontakterna som jag hade från förra året. Och då var det väldigt tydligt att... ingen vågar ställa upp just nu, för att dels är det mycket journalister som är ute efter just de här historierna. Dels är de satta under rätt mycket tryck från myndigheterna, vilket gör att de vågar helt enkelt inte sätta sig ens anonymt framför en kamera eller riskera att det syns att de träffar någon. Och man ska också säga att de har skickat hem en del av, för en del byggprojekt är ju klara nu inför VM, och då har man skickat hem en del arbete.
Bara snabbt, varför inte Amnesty om det? Vet du det eller?
Vet faktiskt inte riktigt. De kunde inte riktigt svara på det. Nu träffade jag bara svenska Amnesty i ett annat läge, och då hade de varit här men åkt hem. Samma var det med olika andra organisationer. Att de har varit här inför men har åkt hem nu. Jag vet inte om de upplever det trycket. Jag bara förstod att några av de kontakter jag hade här som hjälpte mig för ett år sedan när jag träffade migrantarbetare, flera stycken, att de... Ja, men de vågar inte. De är satta lite under tryck helt enkelt.
Spännande att höra.
Vi kommer köra podden till på söndag. Du kommer ju vara med och köra dina Qatar-uppdateringar. Det kommer bli spännande att ta del av dem.
Ja, jag är med så mycket jag kan. Dock inte direkt efter matchen mot Mexiko. Vi är ju 2 timmar före Sverige här, så det blir lite för sent för mig helt enkelt. Men de andra dagarna försöker jag vara med och köra på. Och det kommer även bli en slags VM-podd. Jag och Fredrik Pavlidis ska köra en kombination av VM-headlines helt enkelt. Han har ju koll på det mesta som sker och ute i världen och media och så. Och jag får komma med lite inblick härifrån Doha. Så att det piskar vi igång med på lördag och sen ska vi köra i princip hela VM. Så det blir kul det också. Så att det blir en hel del poddande.
Ja, just den aspekten är väl lite intressant att se vad lokala medier och så, hur de kommer rapportera från mästerskapet också. Eller jag gissar att Pavlidis kommer att ha stenkoll på det.
Ja, och han kommer jag ha koll på de andra medierna och jag läser Doha News och Gulf Times. De engelskspråkiga, jag är inte inne på de arabiska tidningarna, men de engelskspråkiga tidningarna är som härliga propagandaorgan med bara glada nyheter om att allting är toppen och kanon helt enkelt. Så att allting verkar gå enligt plan enligt tidningarna. Så får vi se om det verkligen blir så eller inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Om vi bara ska gå tillbaka lite snabbt till Sverige då. Ja, det hände ju inte jättemycket under gårdagen, men Sundberg, du var framme och nosade kring en intressant grej på presskonferensen. Vad var du nyfiken?
Ja, men i och med att en svensk 19-åring gjorde debut för Roma i förrgår, Benjamin Tajrovic, så vill jag fråga Janne om hur intressant det är för ett svenskt landslag när en svensk får speltid i Roma. Och ja, men då svarade han ju, vem tänker du på då? Och då sa jag Benjamin Tajrovic, och då sa han, ja. Då visade det sig att de har inte pratat med honom eller sådär, men säger att vi kommer ju självklart, alla som får speltid i sådana, på den nivån kommer vi att ta koll på och följa och sådär. Och då frågade jag vidare, du har ju varit med det här, om det här med dubbla medborgarskap tidigare, han kan ju spela för Bosnien också, det här med Anel Ahmedhodzic till exempel och sådär, efter det så blev ni ju mer aktiva med den typen av situationer och med Kurtulus till exempel som de ju fick till Sverige och sådär. Och då, nej men de har inte pratat med honom någonting och sådär. Hur ser ni på det, att de inte har gjort det, en svensk som spelar i Roma?
Han la väl till dock att de kommer säkert höra av sig till honom framöver. Men, ja, men det är väl lite förvånande på ett sätt. Sen ska man ju ha med sig, tycker jag, kring det här att det har ju gått väldigt fort för Tahirovic ändå. Jag har ju en förståelse för om det är så att svenska A-landslaget och de som är runt A-landslaget inte är i kontakt med varenda ungdomsproffs där ute i Europa. Och på så vis går det väl kanske att förstå. Sen ska man ha med sig att det har ju ändå varit på gång för Benjamin Tahirovic att han ska få göra debut i Roma under, ja, någon månads tid eller en ganska, alltså, hyfsat lång tid här nu. Och José Mourinho har varit ute och snackat väl om honom och varit tydlig med att det är en spelare som han kommer vilja satsa på. Det gör ju att man känner att de borde kanske varit på den här bollen lite mer. Det var, jag fick lite känslan av att de kanske var lite förvånade över att vi plockade upp den frågan igår.
Tänkte också så, om de var aktiva på en Kurtulus i Hammarby, då kan det väl tänkas att de kan vara på en i Roma.
Ja, framförallt är det ju också så konstigt att man inte har bättre koll, att man kan Ja, men han gjorde en debut i helgen. Du kommer få frågor om honom. Det handlar ju om 5 minuters förberedelse. Att Janne skulle kunna säga att vi kan ju inte ha kontakt med alla. Men det är klart att vi har koll på honom. Kul att han gjorde det. Alltså, den mediala strategin där förstår jag inte. Att man inte är bättre förberedd.
Nej, för det var ju väldigt tydligt. Han svarade ju liksom ur ett generellt perspektiv. Han svarade ju inte om Benjamin Tahirovic. Så jag är osäker på hur bra koll han har på honom.
Ja, och det faller ju liksom på Stefan Pettersson, och det faller ju på, även nu har de ingen riktig pressansvar, men liksom just den omvärldsbevakningen, den måste man ju ha.
Jag vet inte om det, nu spekulerar jag bara, men nya U21-landslagstruppen togs ut här nyligen, och han var inte med i den heller. Man skulle kunna tänka sig att en sån här fråga kanske lite har fallit mellan stolarna med tanke på förbundskaptens skiftet på U21-sidan där. Daniel Bäckström kom in först efter att den nya truppen presenterades. Så, ja, man har stått utan förbundskaptenen.
Jag köper allt det, men det är ju ändå så att om du leder ett landslag, alltså jag säger inte att det är Jannes ansvar, men om man är involverad i landslagsledning, då har man väl koll på vad skriver svenska tidningar om. Mm. Ja, men nu uppmärksammar de en ung talang som hoppar in för Roma.
Nej, jag är helt med dig på det. Jag bara försöker liksom...
jag tycker det är lite förvånande.
Försöker förstå varför det är som det. Ja, nej, jag håller med.
Mer för att man har liksom kunnat undvika det överhuvudtaget en diskussion om man har koll eller inte. Liksom. Det behöver inte betyda att man ska ta ut honom eller att man ska ha kontakt med honom, utan mer bara att man är på bollen helt enkelt. Man ger ju ett otroligt mycket skarpare intryck i det läget, eller?
Jo, absolut. Jag frågade ju landslagschefen Stefan Pettersson efter presskonferensen också, men han hade inte heller pratat med Tahirovic, och visste ingen som hade gjort det, utan man kollar kanske med Klas Eriksson, han kanske då i så fall och sådär, men vad jag förstår så är det ju ingen som har pratat med honom alls.
Ja, nej, annars så var det väl det hetaste att Jan Andersson avslöjade att trots att han har haft ett tufft år så har det inte påverkat honom personligen på så vis att han har förändrat någonting i vardagen. Han äter fortfarande sina jordnötter och tar sina bärs och tittar på sin fotboll och sitt trav, eller hur var det han uttryckte sig?
Absolut så var det. Han har inte förändrats som människa. Jag blev nyfiken på vad det var för jordnötter som han äter, ifall det var chili, och då gick han ju i taket. Det ska inte vara någon jävla chili, det ska vara riktiga. Det var Estrella röda påsen ska det vara, med de riktigt oljiga jordnötterna. Det ska inte vara något tjafs.
Ja, det kan vi avslöja här i podden, att det är den röda Estrella påsen som gäller för Jan Andersson. Det gav han inte på presskonferensen.
Mm.
Är det sant alltså?
Ja.
Det är stort ju. Att han går på de röda nötterna.
Ja. Men det var ju inget skräll att det var de original salta. Det är inga chilinötter, det är inga cashewnötter eller wasabi. Det skulle han inte klara, tror jag.
Nej. Och Estrella har ju, de är officiell sponsor för fotbollsförbundet. Eller har i varje fall varit. Så att han håller sig till rätt märke. Det är ju skönt ju, eller hur?
Och herregud, han kanske går och norpar lite sådana påsar på kansliet då kan man
ju
tänka sig.
Ja, det är ju inte omöjligt att han ligger och hugger sådana påsar, om de fortfarande är där. Jag försöker kolla igenom deras olika, de har i varje fall varit, nej de är fortfarande Estrella 2022 var de sponsor. Ja, det är härligt, deras nötter. Då fick de sig en omgång även här. Då är de säkert väldigt nöjda. Då ska vi gå in i en jävligt svår På spåret, men det är faktiskt den enda jag har. Från Rune. Det är riktigt svårt. Nu blir det riktigt svårt, skriva.
Vad är ämnet?
Ja, men lyssna. Nu blir det riktigt svårt, för detta är ett förnamn som var populärt under 1900-talet, men är ganska ovanligt nu. 10 poäng.
Ett förnamn på 90-talet som var populärt.
Nej, 1900-talet.
Ja.
19, du vet det, var 1900.
Men kör bara nu, kör,
ja,
kör.
Men jag ska bara ta fram en, så att vi ska göra rätt. Sundberg, lugn. Då kör vi. 10 poäng. Vinnaren av guldbollen 1953-1961 bär båda detta förnamn.
vad fan kan det, typ Gunnar eller någonting.
Det kan väl ändå vara lite, är inte det in sånt?
Ja, det är slut, det är slut. 8 poäng. Båda dessa guldbollenvinnare var försvarsspelare och representerade IFK Norrköping. De är betydligt mer kända under sina smeknamn.
Julle.
Bengt.
Är det eller Martin? Vad heter han?
6 poäng. En annan spelare med detta namn gjorde 599 A-lagsmatcher för IFK Göteborg under 50- och 60-talet. Han är mer känd för sitt smeknamn som anknytning till djurriket.
Djurriket? Nej, jag vet inte. Svårt.
4 poäng. En målvakt som spelade i flera Göteborgsklubbar under 90-00-talet.
Vi drar.
Bengt.
Vad säger ni?
Bengt, vad fan.
Det är alldeles riktigt. De första var Bengt Julle Gustafsson och Bengt Samara.
Ja, den har vi hållit på Julle. Jag var på Julle på 10.
Sen så var det Bengt Fölet Berntsson och sen var det Bengt Andersson. Ja, du var ju där hög.
Nosa på 10.
Nej, du nosar på 8. Sundberg.
Men den får du ge oss, Olof. Så här,
alltså jag ger en 4 poäng, ja. Absolut.
Jo, men lite positivitet här nu i comeback-avsnittet. Och allt.
Nej, det var starkt. Julle var starkt.
Kan du inte säga så här? Sundberg är imponerad. Du var där på 10 redan. Det var fan starkt.
Du var ju bara på Julle. Det är för att du själv kallas Julle. Kallas du inte det på något sätt?
Ja, men det är kul att vi är tillbaka.
Ja,
alla
för nu. Ja.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.